Det är fredag eftermiddag. Det är varmt. En vanlig senhöstdag i Tallinn. Folk skyndar för att komma hem så fort som möjligt. Det känns i luften att det är ledigt veckoslut på kommande. Själv skyndar jag på stegen med bra fredagsenergi. Tills jag kommer till kulturministeriet på Sorkarja, nästan mitt i Gamla stan. En ung man i 20-årsåldern ligger medvetslös på trappan till ministeriet. En annan man och hans dotter har precis ringt nödcentralen. De står och väntar på ambulansen och håller ett öga på den medvetslösa killen. Jag stannar också. Han andas knappt. Jag stirrar på den unge mannens bröstkorg. Om jag ser att den rör sig, så är han än så länge vid liv. Om den snabba och ytliga rörelsen stannar, så kan jag börja med första hjälpen. Jag minns plötsligt inte de senaste direktiven för första hjälpen. Hur många gånger man trycker och hur många gånger man blåser. Men jag bestämmer mig för att blåsa om det behövs. Fast för en bråkdel av en sekund tänker jag på vad det kan finnas för risker. Jag bestämmer mig för att inte tänka på sånt. Den andra mannen som håller ett öga på den medvetslösa människan på marken håller i dörren till kulturministeriet. Han ser efter så dörren inte slår den unge mannen i huvudet. Folk kommer och går. De tittar knappt åt sidan när de skyndar till sitt. Han ringer till nödcentralen en gång till för att fråga var ambulansen dröjer. Det är fredag. Det är många utryckningar just nu, säger de. Vi tittar på varandra och skakar på huvudet utan att säga någonting alls. Jag vågar nog gissa vad det handlar om. Fentanylöverdos. Jag är säker på det. Ung man, trendigt klädd, medvetslös på en trappa i centrala Tallinn. Åtminstone lever han, säger jag till flickan som oroligt kollar klockan i väntan på att hjälpen ska komma. Du lyssnar på Dokumenterat, den perfekta silen, om drogerna som dödar i Estland och de människor som kämpar för sin existens trots drogerna som grabbat tag i deras liv så totalt. Jag heter Bo Ahlgren.
Hello boss, I am dealing with some drama with my girlfriend. Is it okay if I reply to you by like 3 o'clock, the latest? It's probably possible, but like yes, it's probably possible. I will give you just the confirmation, like 3 o'clock or so.
Jag ska träffa 30-åriga Anton. Det är ett tag sedan vi såg senast ordentligt. Och man hör att han har en svår period igen när vi skickar meddelanden åt varandra. Det är inte så länge sedan han var drogfri i 6 månader och hade ett vanligt jobb som försäljare i en elektronikaffär. Annars har droger styrt hans liv sedan han var 15. In och ut från rehabiliteringar. Toppbetyg i skolan och en baddare på att skriva. Men det har länge varit svårt med livet.
And I will be sober, my friend will be sober, just like the last time I was on fucking acid and ketamine. Like I didn't really understand the surroundings, I couldn't pronounce the words properly.
Anton skickar en karta där han prickat in rätt ställe så jag ska hitta. Han väntar i sin bil vid parkområdet Kadriorg. Man kan ta spårvagn nummer 1 för att komma dit från centrum i Tallinn.
How are you doing?
Not good.
Right now, I'm doing actually okay. Right now, today I haven't known any opiates. I have just done
You know this thing called ketamine?
Man hör hurdan dag det varit för Anton, men egentligen ser man det inte. Han har svart, nystruken t-skjorta och jeans, är vältränad och trendig kan man väl säga.
Like that. And it's just something that I want to do today.
Vi sitter en stund i Antons bil och pratar. Han är rätt koncentrerad på det vi ska tala om. Drogerna i Estland och Tallinn och hans liv. Men han säger att han har tagit ketamin idag och han vill vara nykter när vi gör intervjun. Så vi kommer överens om att jag kommer till Tallinn en annan dag för den skull. Narkosmedlet ketamin gör att han faller ner i ett hål. Han ser förfäder och annan sån skit, som han säger. Vi hinner i varje fall tala om att drogsituationen i Tallinn har ändrat det senaste året. Polisen har sprängt knarkligor. Den syntetiska opioiden fentanyl som varit orsaken till de flesta överdoserna i nästan 20 år har så gott som försvunnit. Men nya droger är på kommande, som isotonitazen, en annan syntetisk opioid från Kina. Bristen på hårda droger för tillfället gör att överdoserna för en gångs skull har minskat. Men Estland var länge värst bland länderna i EU, sett till antal döda på grund av överdos. Kring 130 dödsfall per år. Upp till 2000 döda under nästan 20 år. Men de som sitter fast i knarkträsket, de sitter fortfarande kvar där. Användarna är lika många. Och de behöver drogerna precis lika mycket som tidigare. Varje dag.
Righty, all right.
Until next time.
Until next time. Yeah. I cannot try, Posse. I will take you to the harbor, but I cannot try. I don't understand.
Anton skulle gärna ha kört mig till hamnen, men muskelmotoriken fungerar inte. Han stannar i bilen och väntar på att bli tillräckligt nykter för att köra.
Yeah, see you later.
See you later.
All right.
Jag tar spårvagn nummer 1 och nu står det koppli i vindrutan. Sitter man med hela vägen så kommer man från den välskötta parken med presidentpalatset i Kadriorg till Koppli i norr, som länge kunde sägas vara Tallinns droghåla. Droger kom med den nya friheten 1991, medan självständighetens regler byggdes upp från början. Och droger var bra business när mycket annat var obefintligt och fattigt. Sen blev det som det blev. Jag stannar upp i centrum av Tallinn för att träffa Mart Kalvet. Han har många år jobbat inom frivilliga organisationer för att ändra det estniska samhällets behandling av missbrukare för att få bukt med överdoserna så människorna överlever. Men det är svårt. Fastän polisen och myndigheterna de senaste åren sprängt de största knarkligorna.
The drug policy, I think, not only in Estonia but everywhere in the world, is like the fairy tale dragon. You chop off one of the heads and two or three grow.
Polisen i Estland och andra länder kämpar mot något som liknar sagornas drake med många huvuden. Så fort man hugger av ett huvud så växer det snart nya till. Och varför är Estland ett land där drogerna kommer och går, men landet fortsätter att vara som ett laboratorium för nya droger?
Probably the fact that we're like in the crossroads of east and west and north has something to do with it, and we are a good country to smuggle through, and everything you smuggle through, some traces of it are left here, so.
Mart Kalvet säger att det antagligen beror på det geografiska läget mellan öst och väst, söder och norr. Det är ett bra ställe för smuggling och någonting av det som smugglas blir kvar. Polisen i Estland har de två senaste åren lyckats krossa fentanylligorna så pass effektivt att den drogen så gott som helt försvunnit från landet. Drogöverdoserna har minskat eftersom det inte finns så mycket hårda droger att få. Men situationen är likadan som i början av 2000-talet när heroinet försvann från gatorna. Kriget mot terrorismen i Afghanistan och torkan där stängde heroinproduktionen och heroinet försvann även från Estland. Den estniska polisen stoppade även då knarkligorna. Men det kom nya ligor som hade tillgång till den billiga, syntetiska och mycket starkare opioiden fentanyl som stannade i Estland i nästan 20 år. Nu är den nya designdrogen isotonitazen i Estland. Och för tillfället går det inte riktigt att säga hur det kommer att gå.
It used to be a lab for fentanyl and fentanyl analogs, and now it's a countrywide laboratory of isotonitazen. Yes, we really don't know much about the substance because it has not been used by humans like almost ever. It's pretty much an experimental thing made to study rats.
Estland brukade vara ett laboratorium för fentanyl och liknande syntetiska opioider. Nu är det isotonitazen. Det är ett landsomfattande laboratorieförsök för hur den drogen fungerar på marknaden. Och den nya designdrogen har hittills närmast varit till för laboratorieförsök på råttor, inte människor, och verkningarna är okända.
That's a whole new problem.
Men vi har gjort framsteg, säger Mart Kalvet. Dialogen med myndigheterna har blivit bättre. Och det avgörande är attityderna, säger han. Stigmatiseringen av drogmissbrukarna måste bort.
We have to come together and say yes, we are all the same people. And you are too. You're just using different substances or doing different things. We all have potential for addiction. And that's why...
Vi måste enas om att vi är alla tillsammans. Vi är alla beroende av någonting. Vi är bara beroende av olika ämnen eller saker. Vi har alla förutsättningar för att hamna där. De som blivit beroende av någonting majoriteten inte använder förtjänar därför inte sånt förakt det finns. Det kan hända vem som helst av er eller era barn. Ifall omständigheterna är fel på rätt vis så kan vem som helst bli drogmissbrukare.
I did try fentanyl once. I didn't even know it was fentanyl.
Mart Kalvet ska iväg för att möta en av de missbrukare han är stödperson för. Och i hissen på väg ner säger han att han en gång har prövat fentanyl. Men det var inget speciellt för honom. För andra kan det kännas som om det var precis det som fattades från deras liv. Jag frågar lite försiktigt om han alltså fortfarande använder droger. Ja, det gör han. Han är en del av den communityn. Och han sticker inte under stol med den saken. Men hårda droger rör han inte.
I used to worry about it for like 15 years. And then I decided that I have been writing about it for years without like coming out, without actually saying that I have used drugs myself and will probably use in the future.
Han var lite orolig för reaktionerna, så där i 15 års tid. Tills han beslutade sig för att vara öppen om den här saken. Det gör en del av hans budskap starkare. Mart upplever att inga dörrar har stängts för honom. Och han har inte heller öppet kritiserats för den han är. Så det har varit en trevlig överraskning.
Så jag sa, what the heck? It will make some of my messages stronger.
Jag reser hem och kommer överens om en ny träff med Anton en vecka senare. Man kan väl inte säga att vi känner varandra så väldigt bra, men via gemensamma bekanta så har vi träffats för ett par år sedan. Han skrev dagbok om livet som knarkare och fick hjälp med att publicera sina texter. Det var många som läste och för första gången fick en osensurerad bild av verkligheten i knarkträsket. Det kanske kan tänkas vara en aning paradoxalt att den andra sidan, livet i skuggan med beroendet, kan vara så osynligt i ett litet land med drygt 1,3 miljoner invånare. Tre människor har dött varje vecka och sammanlagt upp till 2000 personer under de senaste 20 åren när de syntetiska opioiderna, främst fentanyl, tog över helt och hållet. Fentanyl är 50 gånger starkare än heroin. Uppskattningen är att det finns 15 till 20 000 användare i Estland, samma mängd, år efter år. Inte kanske det första man kommer att tänka på när man tar båten till Tallinn. Anton väntar den här gången på parkeringsplatsen i hamnen.
Hello, how are you?
Okay.
Okay.
You put your bag in the bag?
Oh, I'll put it there. Yeah. Yeah.
I'm stuff with me.
Yeah, I'm recording today. Okay. Just for environment and stuff. So I'll leave it on if it's okay.
Yeah, okay, leave it on. Okay, wait a second. Yeah. Mitä se? Okei, okay, missä lähdetään? Okei, okay, ja kauas ajalliset sen aika vettä.
Det här är Anton. Klarsynt och skarp. Och han brukar planera varje minut så effektivt som möjligt när vi träffas. Då han är i bättre skick. Så vi börjar intervjun genast i bilen på väg hem till honom. Så fort han fått ordnat sina saker per telefon. Jag vill gärna veta hur det gick efter hans senaste nyktra period. Då han jobbade och var noga med att hålla sig från drogkretsarna i över ett halvt år. Vad hände?
Okej, men vänta. Hur ska jag dricka det här listan så att jag kan ta
What happened was, how can I say, nothing actually really bad happened. Like, you know, in the life of, the life which we live, there relapses, they're like, you know, a normal way of, you know, things to progress, I guess. Like, a typical, you know, addict will have around, like, maybe, like, up to 50 relapses, maybe. Like,
det var inget speciellt som hände. I vårt liv är återfall normalt att vänta. En missbrukare kan ha 50 återfall som beror på ett ögonblick av dåligt omdöme, säger Anton. Ibland drar det dig ner i hålet ögonblickligen. Ibland inser du efter några gånger att det var ett misstag och du måste få dig på rätt spår igen. Men Anton tycker att det för tillfället går bra för honom i varje fall. Han har något slag av jobb och han har en egen lägenhet att bo i.
Job, you know, I have my own place. It's not really like that bad as compared as to how the situation could be, you know.
Is there anything you would like to do?
Anything
if you if you think outside of the rehab and the addiction?
Well, I would like the harm reduction probably. Yeah. Like help other addicts, counseling and so on. That's what I would like to do. That's what I think I would be good at.
Vi talar om Antons framtid. Vad han skulle vilja göra om vi inte tänker på missbruket och drogerna. Svaret kommer snabbt. Skadereducering eller skademinskning. Att hjälpa andra missbrukare med att bli fria från sitt beroende. Anton tror han kunde vara bra på det. Han kunde tänka sig att jobba som något slag av socialarbetare som kan känna igen människors riskfaktorer för återfall när de är på väg att falla i hålet för att bli fast där igen. Att skriva är en annan sak han är bra på.
I probably will like learn to recognize all the behavioral patterns which will like push me to use, you know. And
men det är just nu för tidigt, säger han. Och förklarar att han måste ännu jobba för att få en fastare grund i sitt liv. Som ett hus som behöver en stark grund för att stå stadigt. Annars faller allt ihop av minsta lilla problem. Cannabis och småningom LSD och liknande sedan han var 13-14 år gammal. Hårdare droger, fentanyl, sedan han var 18. Nu talar han om vägskälet som skymtar.
Synonym or whatever, like if I don't have a strong foundation under it, like everything else I can build on top of that, but if the foundation is not strong, everything else will crumble on one mistake. You know what I mean? So that's what I think is like my, you know, future. So yeah, like it has been like this kind of a wild journey, you know, when you approach like 30, then it makes you think, like until 25 years of age, it's like everything is kind of like fun and games.
Det har varit som en vild resa. Tills man är 25 känns det nästan som ett party, förutom det fysiska beroendet. Men man har gott om tid att fixa problemen, känns det som. När man närmar sig 30 så börjar man tänka på att 40 inte så långt borta. Och så ser man på dem som valde en annan väg. På dem som tog examen på universitet. Som har bra jobb, familj och barn. Och själv håller man fortfarande på så här, säger Anton. Och menar de perioder när all hans tid går åt till att skaffa tillräckligt med pengar och droger för att klara sig.
But what you're doing is just like still hustling, still like being dependent on somebody, whether it be parents or something else, you know, like you don't have this feeling of independence. Bosse, can you pause it for a minute?
Yeah, sure.
Anton avbryter och vill att jag stänger bandspelaren när vi stannar på parkeringsplatsen utanför hans hus. Några kilometer från centrum i Tallinn. Han frågar om det är okej att han träffar sin knarklangare. Han har haft kontakt med honom. Det tar bara en halvtimme och jag kan vänta i lägenheten under tiden. Han behöver det, säger han. Händerna skakar en aning. Det är abstinenssymptomen som börjar synas. Ja, det går väl bra, säger jag. Och vi går in i ett rätt så nytt trevåningshus i hans etta. Han visar mig snabbt omkring och ber om ursäkt för att det är lite råddigt.
One thing, I don't have anything to eat, only like water to drink. Well, it's really messy. You can just leave. It's like my place. You can just leave, no.
Det var värre hemma hos mig när jag bodde ensam, säger jag. Anton åker snabbt iväg. Han försäkrar mig att det inte tar länge. Och jag sätter mig i soffan och väntar. I ett av lägenhetens hörn finns en gammal dator på golvet med delarna utspridda. Den är helt klart under reparation i väntan på nya delar. Internetmodemet under TV:n har en tilläggsantenn som är ett självbygge från början till slut. Antennen är skickligt formad med böljande kurvor. Elektroniken hobby. På väggen mittemot soffan där jag sitter. Där finns en stor tavla med ett ensligt gammalt stort träbåtskrov på en öde strand. Med vågor som slår in mot stranden. Tavlan dominerar det annars rätt så asketiska rummet. Jag sitter och tänker på drogerna Anton hämtar. Jag har tidigare sagt att jag inte behöver det för den story vi gör med honom. Det är vad det är i varje fall. Och precis då, där i soffan, känner jag mig skyldig. Jag vill inte att han tar drogerna för att vi träffas och ska ha bandspelaren på. Meddelandet säger att Anton är tillbaka om en minut.
Sorry that it took so long.
No problem.
It's like impossible to like say exactly how long it will be.
Yeah, sure. Yeah. Okay. Did it go well?
Did it go well? Or what did you ask?
Yeah.
I don't know if it went well. I will see.
Han visar det lilla paketet han köpt. Andra droger får man i en liten påse. Det här är invikt i en liten bit tidningspapper. Ser ut som från en gammal rysk tidning på 1980-talet. Sovjettidning. Det ger en uppfattning om var man köper sånt här, säger han.
Like it just gives you an idea what kind of place it comes from. You know,
I can see that.
And in there there's like the little baggies.
Folio.
Yeah, aluminium folio. And in here there's the dough. But like
inne i det vikta tidningspappret finns tre små doser som i sin tur är vikta i små bitar aluminiumfolie. Det går inte att säga om det är en bluff eller inte i det här skedet. Man går till en mellanlangare som tar pengarna och sen köper drogerna av den riktiga langaren. Och är mellanlangaren smart så kan han på förhand ha lagt socker i aluminiumfolien som han sedan ger istället för drogerna. Som man tar för sig själv. Tre doser kostade nu 100 euro. Det finns inte tillräckligt droger till salu just nu, så priset är skyhögt i jämförelse med hur det var för ett par år sedan. Då hade samma mängd Anton nu köpte kostat 30 euro. Droger kräver mycket pengar och det stora behovet gör att man måste få mycket av dem.
You know, when your daily dose is like 100 euros, then it's like pretty hard to, you know, get this money from legit sources.
Det är svårt att få så mycket pengar man behöver för att få tillräckligt droger så abstinensbesvären inte tar över. Men det går nog att förtjäna pengarna lagligt utan att stjäla eller liknande. Anton brukar till exempel fixa olika saker åt bekanta. Och hämtar ibland bilar från Polen eller Tyskland när det finns efterfrågan på vissa modeller i Estland. Han lånar 3000 euro, åker efter bilarna och säljer den för 8000 euro. 1000 går till låneränta och resten, 4000, kan man leva på ett tag. Anton börjar vika upp de pyttesmå aluminiumfoliebitarna för att se hur det ser ut den här gången.
Wait, I don't see it. Well, that's how it should look. But that's like microscopic amount, like compared to what this money amount of money should really like get you. It's like really microscopic. But in the sense of the current market, it's good because I know that this stuff actually like it's potent. This is called isotonitazin.
This is the new drug taking over here.
Yeah, the designer drug from China.
Det är den kinesiska designdrogen isotonitazin. Och det ser ut som det ska. Ett brunaktigt pulver, som socker ungefär. Det är en mikroskopisk mängd med tanke på vad man borde få för pengarna, säger Anton. Men han vet att de här doserna har tillräckligt stark effekt. Han tar en matsked, lägger doserna i den och blandar med lite citronsaft.
And why I put this citrus on here, like this drug which we're talking about, it's active in sub-milligram quantities. That means like which you saw in this wrap, one of the wraps, there's like maybe 25 milligrams of powder, which means
citronsaften är bra för att blanda doserna i det här skedet. Saften jämnar ut pulvret. Isotonitazen är så starkt att det finns kanske bara ett halvt gram bland de 25 gram pulvret i en dos väger. Resten är lagt till av någon kemist för att det ska vara möjligt att sälja. En del av ett sockerkorn är för litet för att distribuera. Det ska spädas ut 20-falt, annars är det även för stor risk för överdos.
You put all the three doses together.
Because it's not enough.
Heavy dose.
Yeah.
Anton lägger ihop alla tre doser. För det är den mängd han behöver dagligen. Åtminstone när han har en sån period. Men det är mycket på en gång, så jag frågar än en gång om han ska ta det nu.
Are you gonna take some now? Or?
Yeah, okay. Sure. I've been feeling like shit since the morning.
Alright. I mean, you don't have to do it for me.
Yeah, no, I'm doing it for myself. Yeah. Don't worry, I'm not doing it for you. Holy shit, dude.
Han gör det inte för mig. Det är för hans egen skull, eftersom han mådde dåligt redan på morgonen när han kom till hamnen. Han visar sina skakande händer och börjar blanda pulvret igen innan han ska ta till sprutan.
For someone who haven't had any drug ever, what would this do?
Instant suicide. Like for you, you would probably die one rep, maybe 1/6 of this one rep.
En sjättedel av ett halvt gram skulle ögonblickligen ta livet av mig, eftersom jag är helt ovan.
But you'll be all right, right?
Yeah, I will be all right. I will not die anyway, boss.
All right. Just asking.
Yeah, I will be good.
Anton försäkrar att han kommer att vara okej. Han kommer inte att dö nu. Det är just det där. Vem kan man lita på? På dem som tillverkar designdroger i Kina. Kemisterna som späder ut för att det ens ska synas någonting alls. Langarna som är lika illa ute själva med lika stort behov varje dag. Jag står där bredvid Anton och tänker plötsligt på varför vi har apotek för mediciner. För att man inte i misstag ska få fel dos.
So what I'm doing now, I'm taking like the top of a Q-tip and putting it on top here, because as I told you, there's a lot of like mixed shit, like so you could sell it as a powder, because you cannot sell the pure substance. But what that means?
Anton filtrerar pulvret för att få bort det mesta av de orenligheter som högst sannolikt finns med. Det är sällan det här tillverkas i något lönnlabb i rena omständigheter. Filtrerar man inte så kan man få feber eller annat efteråt. Han använder en liten bomullsstuss för att suga upp det utspädda pulvret tillsammans med vatten i 10 ml sprutan. Det tar en stund, det är krångligt med ett så pass litet filter, men det är inte första gången han gör det här. Det är som en version av en japansk te-ritual, tänker jag just då.
But like there's not much left, I will leave it like that. And now we'll just inject.
Han har lärt sig vad andra, kommenterar han medan han knäpper på sprutan och är redo för att hitta en bra blodåder i armen. Det här är den perfekta silen. Han har så svårt att lämna. Den är för perfekt för honom.
Do you see how my hands are shaking?
Yeah, I can see that.
Like, that's like really annoying symptom of like the withdrawal, so to say.
Händerna darrar. Ett irriterande drag med abstinens, säger han. precis då när man ska injicera, när man börjar ha bråttom. Det gör det krångligt.
Mm-hmm.
Sprutan gjorde sitt. Anton har tagit bort sitt bälte från armen. Och sprutans innehåll är i blodströmmen. Verkan är så gott som omedelbar.
What I feel now is like a rush. Like, you know, basically it's like this overwhelming feeling of like, you know, feeling good. Just like it takes away all the, you know, pain, all the like bad feelings. You feel like a feather, like really light, like you're inside of, how to say, like you're in a big cotton ball and you're like inside it, like you're inside like your mother's womb, or I don't know how to explain it, like you're somewhere very space and good place. Yeah. That's how I would describe the feeling. I will throw this away. And that's it. Now I feel...
That's it.
Now I feel...
Okay.
Excellent. Right.
Anton beskriver att det är som ett rus av välmående. Som att vara inne i bomull. Allt känns lätt som en fjäder. Problemen och illamåendet är borta. Smärtan och de dåliga känslorna är försvunna. Han går omkring i lägenheten med lätta steg. Slänger sprutan och säger att han är en medveten missbrukare. Han använder rena sprutor och är fri från HIV och sånt ifall jag oroar mig för det. Sen sätter han sig i soffan, lutar sig tillbaka med slutna ögon. Sitter stilla. Jag väntar. Tittar på honom för att avgöra om allt fortfarande är bra. Han är borta för en liten stund. Han svarar nog, men med ögonen slutna. Och vaknar till för ett ögonblick när han öppnar den bärbara datorn framför honom. För att visa lite statistik och så lutar han sig tillbaka igen. Jag frågar om första gången han tog hårda droger, opioider.
It was like this. I was just driving around with my friends and one of my friends was like ex-addict, but he wasn't like an addict in that sense, like it was just his...
Som 18-åring körde han omkring i Tallinn med två av sina vänner. En av dem var en tidigare missbrukare och han föreslog att de skulle pröva på fentanyl. Anton hade tills dess använt cannabis, LSD och annat som inte har den enorma effekten som de syntetiska opioiderna har. Så de körde till Koppli i norra Tallinn, som på den tiden beskrevs som ett ghetto. Anton beskriver spänningen när de gav pengar åt en prostituerad som sedan kom med drogen. De som rörde sig där, de som sålde drogarna, de såg döda ut. Både utanpå och inuti. Men de fick drogen och kom överens om att det var bara den här gången.
I don't know, we did it. I did my first line and like I just felt something which I had never like felt before. Like I had just like broke up with my, you know, first crush or how to say.
Så vi gjorde det. Vi delade en dos i tre linjer och jag tog en i näsan, förklarar Anton. Och han kände någonting han aldrig upplevt tidigare. Han hade precis gjort slut med sin första förtjusning. Han var deppad med krossat hjärta. Och med ens var alla problem borta. Det var bara så bra och ruset kändes så naturligt. En dos räckte då till tidigt nästa morgon. Och alla tre hade de surit att det var bara den här gången. Följande dag köpte de fler doser. Och sedan fler. Därpå följande dag. De höll på i 4 dagar i ett streck. Och Anton håller fortfarande på nu över 10 år senare. En av kompisarna från den gången är i dåligt skick. Han har varit djupare i träsket sedan dess. Den andra har jobb och använder bara i korta perioder. Det var under de här första fyra dagarna de hittade en kontakt som blev deras första langare.
That paved the way of like doom, so to say, for us.
Yeah,
you know what I mean?
Yeah.
Kontakten till langaren blev deras undergång. Det var då de blev fast för gott. Knarket fanns tillgängligt dygnet runt. Vi talar kort om alla risker med hans liv. Och han säger att han är lite rädd. Men det är någonting han inte vill prata om.
A bit. Like, I don't want to really talk about these things.
Okay.
Like, yeah.
Jag lämnar Anton i hans lägenhet. Och senare, ännu samma kväll, så frågar jag om allt är väl. Allt är OK, svarar han snabbt. Var inte orolig. Precis nu, när jag sitter och gör den här delen av storyn, så har han inte svarat på två dagar. Det har hänt tidigare. Kanske har Anton åkt iväg för att få bilar att sälja. Eller så är han bara annars utanför min räckvidd. Det är första gången jag ser en människa som fallit ihop och blivit liggande på gatan medvetslös på grund av överdos. Det hände för över ett år sedan och är orsaken till dokumentären du precis hört. Det tar ambulansen 35 minuter att komma till Sorkarja och den unga medvetslösa mannen på kulturministeriets trappa. Vi har lagt honom liggande i sidoläge för säkerhets skull. Så andningsvägarna inte täpps om han skulle kasta upp. Ambulanspersonalen tar snabbt över. En sjukskötare kollar pulsen, hur hans pupiller reagerar. Och en ung man klädd i kamouflagedräkt plockar lugnt fram väskan med mediciner och sprutor. De ser inte ens på oss som stått där och väntat. Första sprutan går in. I rask takt en till. Och så en tredje. Sjukskötaren klappar raskt den unga mannen i ansiktet med handflatan. Han drar efter andan, öppnar ögonen och sitter upp med fart. Han verkar inte riktigt fatta vad som händer omkring honom. Ambulanspersonalen växlar några ord med sin patient. Skriver upp några uppgifter. Packar ihop och åker iväg. Den unga mannen kommer upp på benen. Kollar att plånboken är kvar i byxornas bakficka. Och fortsätter med raska steg in mot Gamla stan i Tallinn. Du har hört dokumentären Den perfekta silen om hårda droger i Estland med en ung huvudperson som var med under pseudonymen Anton och Mart Kalvet som jobbar med att hjälpa missbrukare. Ljuddesign och klipp Jyrki Häyrinen, dramaturg Are Nikkinen och producent Staffan von Martens. Mitt namn är Bo Ahlgren.